Du är från Stenhagen.
Mm-hmm.
Jag är från Gottsunda.
Mm-hmm.
Hur gick du från att vara Stenhagen Danny till att bli Danny L?
Likadant när man snackar om så law of attraction till exempel. Så, oh, you get what you attract. Det är sant. Jag har fått sån paralys, men jag har aldrig sett den här kyrdan. Den här snubben. Ja, ja, jag får det ibland. När man bara... så trampar jag på en av de här kycklingarna. Den bara... Och du vet...
tillbaka till Real Talk med Emma och Diana. Och i vanlig ordning tänker jag att vi skålar väl, gumman?
Ja, men skål då, gumman.
Jag når det inte den här gången heller, men vi skålar ändå.
Det är ju inte det enda vi skålar för idag.
Ja, det har
vi har ju nämligen en gäst med oss idag. En god vän till mig och en av Sveriges största artister. En person som har etablerat sig, toppat topplistor och en av de största namnen inom svensk hiphop och musik.
David, trumvirvel, tack.
Vi välkomnar ingen mer än Danny E.
Skål.
Skål.
Nu får du med skåla.
Yes, äntligen. Tack så mycket.
Skål.
Heter inte ingen mindre än?
Vad ska jag göra?
Ingen mer än, men det är lugnt. Det är ingen fara, det är lugnt.
Ingen mer än Danny.
Det är ingen fara.
Det är bara Danny, men
vi
det går bra.
Den.
Det är lugnt.
Det är ingen fara.
Det är lugnt. Nej, men vi jag tänkte på en sak. Vi sitter och dricker bubbel, det gjorde jag Diana sist också. Mm. Vad är bubbel din type of beverage, eller vad föredrar du?
Faktiskt, jag har börjat uppskatta det på senare år.
Ja, bubbel. Det är så. Mm.
Ja, jag blev lite mer sofistikerad så där. Förut drack jag bara Sprite med vitt vin.
Okej.
Okay. Nej, jag skojar, men
Fanta och rosé.
Ja, nej, men på riktigt. Jag diggar det, jag diggar det. Men jag är mer utav en drickare egentligen. Rom och cola om du ska fånga mitt hjärta.
Okej, okay, så får du välja en alkoholhaltig dryck.
Då är det rom och cola. Ja.
Okej.
Okay. Exakt, Cuba Libre.
Oh, I see you.
Nice.
Ja, alltså, vi är så tacksamma för att du är här nu. Hur fan mår du?
Jag mår jättebra, jag svär, jag mår fantastiskt. Förutom att jag är lite trött, men jag är trött av rätt anledning. Jag är trött för att jag har mycket jobb. Och det välkomnar jag. Jag jobbar hårt med mitt album just nu.
Good type of tired.
Aha, yes. Exakt.
Yes. Kul, kul. Jag älskar ju din musik. Och jag har ju såklart läst på lite om dig nu innan du skulle komma hit.
Mm.
Nu får du rätta mig om jag har fel.
Mm.
Men du uppmärksammades ju väldigt mycket 2013 med din EP, En som mig.
Mm, en sån som mig, ja.
Ja, en sån som mig. Ja.
Nej, ingen fara, ingen fara. Ja.
Och så har du även gjort musiksamarbeten med Syster Sol, Kartellen, och båda de låtarna som du gjorde med dem vann ju pris. Unga röker bra utanför fritidsgården, chattisen står och dukar något av påsen. Mina områden bland annat blev ju en av låtarna inom modern hiphop som blev väldigt, väldigt uppmärksammad.
Ja, ja.
Och sen så har du väldigt mycket av din musik som har toppat listor, bland annat Någon annan, Aldrig igen, Naiv.
Exakt, det stämmer ju. Allt du säger, efter det så har det ju kommit mycket. Någon annan, det var ju 2016 om jag minns rätt. Ja. Men sen har det kommit Pusher-skivorna till exempel, som jag släppt med Simon Superti. Och ja, Lejle Lej till exempel, som var förra året. Som jag känner mig jättestolt och glad över att ha släppt. Liksom.
Den är riktigt fet.
Men ja, så det är kul. Det känns som att jag har varit med ett tag.
Ja, men du toppar ju med mycket av din musik.
Ja, nej.
Du har varit med länge liksom.
Ja, jag bara känner så när du ser en sån som mig och min område. Jag bara, wow, det var verkligen en annan tid på något sätt.
Jag vet.
Ja.
Men det är de låtarna som jag också känner, typ om jag tänker tillbaka på så här. Ja. Som när jag lyssnar på dem faktiskt. Jag satt hemma med Diana innan och lyssnade så bara... Shit, det här Danny M, jag visste inte.
Vi satt och hade en recap där hemma innan vi kom hit.
Ja, nej fan, det känns verkligen som en annan tid inom svensk musik allmänt. Det var så annorlunda, hiphop var inte ens kommersiellt på den tiden riktigt. Så att det är mycket som har hänt sen dess.
Ja, gud ja. Jag är en bra kille, det var samhället
som betraktar mig som kriminell. Men du är en perfektionist också, Danny.
Superperfektionist, verkligen.
Verkligen.
Och jag kanske ibland är för hård mot mig själv. Jag kan ibland vara frustrerad om jag inte känner att jag når upp i den nivån som jag verkligen vill nå upp i.
Mm.
Men ibland så måste man bara kunna...
Men jag tror också att du når upp till den nivån. Jag har ju smyglyssnat lite.
Ja.
Och jag tycker att Det är, du är verkligen en av de bästa i Sverige. Och jag tror att du har så fruktansvärt höga krav på dig själv, vilket är väldigt positivt. Men du ska ändå ha cred för att det beatet du sätter, och du vet, den feelingen du lägger in i din musik, det är inte många som gör det. Och jag måste ändå ge dig big cred för det.
Tack så mycket. Alltså, det är på gott och ont. Just alltså den här personlighetsdraget, att man är... Man är kallas alltså man är högpresterande, man är liksom perfektionist och sådär. Ibland leder det till också att man är som sagt lite hård mot sig själv, men ja, det är på gott och ont. Utan det så skulle jag kanske ha slappnat av för flera år sedan.
Exakt.
Och kanske varit nöjd med say, mina områden eller vet, de här
låtarna. Blivit för bekväm.
Ja, nej, man får inte bli det. Man får liksom hela tiden tänka att så här, man ska försöka överträffa sig själv lite grann och jag tävlar inte mot någon, jag tävlar väldigt mycket mot mig själv.
Men det skulle du ha cred för jag tycker att det är väldigt många artister som blir alldeles för bekväma och känner att nu har jag släppt en banger, nu är det bra, nu får det vara så. Jag är den jag är och sen så får det vara.
Ja, sen är grejen också, det är ganska svårt. Många förstår inte det, när man slår igenom som artist i början, den första vågen. Då nästan var du en släpper så hyllas du. För att det är så här första gången folk hör din sound. Du vet, folk har inte hunnit tröttna på det. Men sen efter ett tag, efter 5 år, fortsatt släppa låtar hela tiden. Till slut då är det så här, men nu då, du vet, så här, vad ska du hitta på för nytt? För folk har hört din röst, folk har hört ditt sound. Folk, du vet, så här, du har sjungit lite om samma grejer kanske ett tag. Och det där det svåra kommer in som artist, att bli långvarig. Det är det jag känner. För att jag har sett många komma och gå, och jag har sett många jätteduktiga artister som är skitduktiga på sin grej, men sen att förnya sig själv, det är nog det svåraste liksom, att hitta någonting som är du men samtidigt är något helt nytt. Så det är det som är utmaningen, men det är det jag känner att hittills jag ändå liksom lyckats med. Så jag är jätteglad för det. Och det är verkligen så här, jag kan inte få till en ny lejlelej, jag vet det, för att den var så konstig och flummig, så jag måste få till något nytt som är lika bra som den, men som är något helt annat. Och det är det som, det är liksom så här, hur fan gör man det? Så ibland sitter jag i studion och bara verkligen så här, typ dunkar mig själv i huvudet och bara, vad fan, kom igen nu. Men man kanske inte ska göra det, man kanske ska bara...
Jag tror att det kommer komma när du vibar med det som mest. Jag tror att du har någonting på gång som du kanske underskattar själv. Och sen så tror jag också att du är ju väldigt perfektionist. Vad är det för stjärntecken?
Stenbock.
Capricorn.
Ja. Kom in på Capricorn.
Men väldigt så här perfektionist, analytisk. Så. Men du nämnde att det handlar om att inte byta genre, men att byta riktning lite grann och alltid hålla sig aktuell. Jag vet att förut, jag och Emma satt och lyssnade lite på din musik så att vi håller oss lite uppdaterade. Och innan var det väldigt mycket politik. Väldigt mycket, du pratade väldigt mycket om förorter. Väldigt mycket Stenhagen. Shoutout Stenhagen, jag är från Gottsunda, represent Uppsala. Vad fick dig att ändra lite genre därifrån?
Alltså jag var ju mer politiskt motiverad förut. Jag var mer jag brann för det mer, de grejerna. Jag är fortfarande väldigt insatt i det och läser mycket om det och sådär. Det är bara att, det är som det här quotet, alla vill förändra världen men ingen vill förändra sig själv. Jag är lite mer inne på det nu. Jag känner mer så här, vad kan jag göra? För att jag kan skrika mig hes hur mycket jag vill, men någonstans det måste börja hos mig också. Vad kan jag göra direkt för att påverka mitt samhälle? Jag kan påverka min direkta omgivning, jag kan påverka min familj, jag kan, och det börjar hos mig. Jag måste vara en förebild, jag måste jobba med mig själv innan jag ens kan jobba. Hur ska jag kunna lösa komplexa samhällsfrågor om jag inte ens kan styra upp mitt eget liv? Så att lite så har det blivit för mig också, att så här, att jag gillar inte att stå och predika när jag själv inte kan vara den förebilden eller det idealet som jag söker liksom. Så att, men med det sagt, jag gör lite, fortfarande ibland kommer det lite politiska låtar, men det är inte alls i samma utsträckning som förut. Jag har inte den energin, jag har inte det drivet politiskt. Plus att när man är 22-23, det är som att saker du säger, du har kanske lite mer övertygelse just för att du inte, sanning, jag visste inte lika mycket då som jag vet nu. Nu vet jag mer, och i och med att jag vet mer så vet jag att jag inte vet ett skit. Förstår du?
Det kommer mognet, jag tror det kommer ålder.
The more you know, you don't know. Eller hur man säger. 100%. Så att det har blivit lite så också. Jag känner lite mer så här, jag behöver inte stå längst fram i barrikaden med näven uppe. Jag känner mer så här, jag försöker Jag försöker bli en bättre förebild, en bättre människa. Mm. Och sen får vi se. Jag kanske går tillbaka till politiska Danny längre fram eller någonting. Men...
Mm. You can do what you wanna do, men du behöver inte skylta med det på samma sätt.
Liksom. Nej, jag har inte det. Jag känner jag har inte det behovet på det sättet. Liksom.
Jag fattar.
Plus att jag har snackat mycket om de ämnena. Det är lite så här, vad mer kan jag säga? Jag försöker hitta andra ämnen att prata om nu också.
Jag fattar. Mm. What you do.
Ja. Men hur länge har du hållit på med musiken? När började du liksom med att komma in på musik? Och är det någonting som du alltid har känt att du brinner för? Eller liksom, hur startade du din musikkarriär? Liksom?
Alltså jag var ju egentligen, jag var barn. Min pappa var musiker, eller är musiker. Min farfar också, så att det ligger i familjen. Så att jag har alltid varit musikintresserad. Jag tror redan tidigt när jag var 11-12 år fattade jag så att jag kommer bli artist. Mm. Jag minns när jag var 11 år försökte jag skriva min första text. Den var jättedålig. Mina kusiner och min bror hittade den till och med och de skrattade åt mig. Det var lite traumatiserande.
Nej.
Ja, jag minns det. De hittade bara, vad fan är det här för lapp? De bara, kolla, han försöker skriva
en låt. Vad var det för typ av text då?
Vet kärleksflott. Det sjuka, nej.
Were you in love?
Det sjuka var, det här var...
Första kärleken.
Jag var inspirerad av Thomas Rorschach. Vet ni vem det är?
Nej.
Minns ni typ Teddy Bear Stockholm? Han sitter och nickar. David sitter och nickar.
David
yes, I'm here, papa, yes, I am. Så att jag skrev något så här. Jag minns jag hade hört den låten. Jag vet inte varför den utav alla låtar, men så att jag hade skrivit något så här. Oh yeah, I wanna hip hop like a rip rock and a flip flop, hey. Någonting så här. På engelska. Sen så hittade de den texten och de bara ha ha ha, vad fan är det här? Men sen efter några år då fick jag lite självförtroende igen, så då försökte jag. Och sen sanningen, min pappa som är musiker, han ansökte från kommunen om pengar för ett ungdomsprojekt för ungdomar i Stenhagen. Så han fick de pengarna för att spela in en skiva.
Vad var det för projekt?
Alltså det var så här typ lär ungdomar att göra musik. Typ integrationsprojekt. Så han hade en liten hemmastudio. Så då var det så här klart, han ska slänga in sina söner på det projektet. 100%. Så att jag och min bror fick lära oss att spela in. Så vi spelade in en skiva redan då. Så det var på den vägen jag började. Sen efter det så började jag bara, jag är artist, det är så det är.
Men hade du många som liksom trodde på dig och pushade dig? Eller var det så här att de var så här, ja, varför ska jag göra musik? Eller kände du att så här, okej, men jag gör min grej för att det är det här jag känner att jag vill göra?
Alltså sanningen är, de som supportar var tjejerna. Shout out to the ladies. Jag svär.
Yes.
Killarna var största hatarna. Speciellt på den här tiden, alltså ni måste komma ihåg, det var 2003. Svensk hiphop var inte stort. Svensk hiphop, alltså speciellt ute i förorten, det var så här, rappar du? Rappar du på svenska? Det var något så här, det var så här mobbat att göra. Skojar du? Rappa på svenska? Vem gör ens det? Folk lyssnade inte på svensk hiphop på det sättet. Det fanns visst, det fanns kanske Ken, Latin Kings, några, men folk i orten generellt sett,
det var inte en grej.
Nej. Jag var en outsider som rappade. Folk till och med sa till mig bokstavligen, tror du kommer bli något i det här?
Men tror du inte varför att de hatade lite på det också, för att de såg potential i det lite, Danny?
Jo, mycket möjligt. Eller, och de såg att jag var annorlunda, och de kanske såg att vissa hypade mig, du vet, så att de kanske såg att så här, tjejer, för jag svär, sanningen är, när tjejer började uppskatta den, de bara, åh, det är så duktigt. Jag bara, ey, I might be onto something here. Alltså, jag ska inte ljuga. Hade inte tjejerna hypat mig, jag hade inte fortsatt. Driver du?
So the ladies are the motivation, is that what you're saying?
Yeah. Om du fick gå tillbaka typ sen, när vi ändå är inne på det här typ way back liksom, när du startade allting, som jag tänker, du sa ändå du började liksom ändå ganska tidigt och kände att du var inne på musik, och du skrev din första text när du var 11-12. Om du fick gå tillbaka och ändå kände så här, som du sa att du hade inte jättemycket mer än liksom tjejerna som supporta, om du fick gå tillbaka till typ ditt 15-åriga jag, är det någonting du hade velat säga till dig som 15-åring för att få dig att känna så här, fan, gör din grej?
Alltså, vad hade du sagt till den 15-åriga Danny idag?
Jag har sagt, ta det lugnt, ta lite tålamod, det kommer, du på rätt spår. Men sanningen är, jag var inte lika perfektionistisk på den tiden inom musik. Jag var inte lika så här, som jag är nu. Alltså, jag svär, jag hade ganska bra självförtroende. Det var ganska bra att så här, jag var inte så duktig, men jag trodde nog jag var duktigare än vad jag var. Men alltså, nu är det kanske tvärtom. Nu är det tvärtom. Nu är det så att jag känner så här, att jag typ jag underskattar mig själv.
100%. Jag tycker att du underskattar dig själv. Får jag säga så?
Alltså jag tycker själv att jag gör det, men jag kan inte rå för det. Men jag säger, det kanske låter fett så här narcissistiskt.
Jag underskattar mig själv.
Men jag tycker, det tycker jag man kan få göra.
Ja.
Jag tycker ändå det. Det är okej.
Ja, men jag tycker ändå att jag alltså du underskattar dig själv.
Jag tror jag gör det. Men på den tiden kanske jag överskattade mig själv, vilket var bra, för att på den tiden så behövde jag verkligen tro på mig själv om ingen annan gjorde det liksom. Mm. Jag tänkte så här, det kommer förr eller senare. Jag tänker allt det här andra är bara tillfälligt.
Men tror du inte lite att det kanske är en så här försvarsmekanism, att det kanske är en grej som typ pushar den, för jag är en sån person som när folk inte har trott på mig, eller så här, gör inte det här, då har jag verkligen gjort det
och
då
blir jag motiverad till att
vänta
göra
bara.
Det.
Typ mitt quote är success is the best revenge.
Mm, 100%. Ja.
Nej men exakt, just att folk inte har trott på en. Mm. Vet du vad, alltså jag tror det varit en viktig grej för hela min karriär, för att jag har varit så här, jag har varit kontroversiell, jag har inte varit medias guldgris om man säger så. Tvärtom. Och alla såna grejer också, alla såna bakslag har gjort att jag varit så här, vet du vad, men fuck you. På riktigt. Och det gäller också så här, hatare back in the days och grejer. Jag tänkte så här, men du vet inte. Mm. Vänta bara om några år, du kommer få se. Men sanningen, sen när jag blev så här 19-20, då började jag bli lite så här, ej fan, när ska det hända någonting? För då hade jag hållit på med musik i 7-8 år. Och jag bara, vad händer? Yeah. Ska det inte hända någonting? Mm. Så att där, jag blev lite missmodig efter några år, det kan jag erkänna.
Men jag måste ändå säga att jag tycker det är väldigt fett att du håller på med musik, din pappa håller på med musik, din bror håller på med musik, din farbror håller på med musik. Mm. Det är så jäkla fett för att du kommer från en väldigt kreativ familj också. Mm. Så det tycker jag är jävligt häftigt, verkligen. Men sen måste jag också bara säga, Danny, du är ju från Stenhagen, jag är från Gottsunda. Mm. Det var väldigt mycket, det var Aki, det var Labyrint, det var väldigt mycket snack om förorterna. Mm. Vilket jag tycker är väldigt viktigt att lyfta upp, speciellt jag som kommer från Gottsunda och har sett hur det är i Gottsunda, hur det är. Men jag vill veta, hur gick du från att vara Stenhagen Danny till att bli Danny M?
Alltså jag vet inte, jag är nog fortfarande Stenhagen Danny. Min senaste singel heter Sommartider i Stenhagen.
Så att oavsett du faller då jag hjälper dig. Oavsett vi torskar ingen nämner dig. Jalla broder kör du vet du känner mig.
Ingen gav oss någonting vi fick ta det själv. Och den handlar om de här tiderna. Men nej, men jag förstår vad du menar. Hur blev, alltså, grejen är att jag alltid varit en person som känner så här. Jag, alltså, hur mycket jag än älskar min ort, så är jag, alltså, världen är fett stor. Ja.
100%.
Världen är inte de där små kvadratkilometerna som är Stenhagen. Så att jag har alltid sett mig själv som att så här, jag vill ut i den här stora världen. Jag vill inte vara fast där. Och jag vet att många har den där lite mentaliteten att de ser inte längre än sin förort. De ser inte sin egen potential. De kanske tänker så här, när de ser sig själva om 5 år, de tänker, ja, men jag bor kvar här. Jag kanske har ett lite fetare jobb eller något. Fuck that. Jag tänker så här, jag ska ut i världen. Jag brukar göra den här liknelsen att jag är som en blomma.
Kolla, blomma den, samma blomma. Blomma.
Ja, exakt, kolla, så här fin och grejer. Luktar
ja,
gott.
Nej,
men jag är som en blomma. Och lägger du en blomma i en liten kruka, då kommer den bli liten. Lägger du en lite större kruka, då blir den lite större. Lägger du en jättestor kruka, då blir den ett träd helt plötsligt. Kolla på bonsai-trädet. Så där är jag. Bonsai Danny, du kan kalla mig.
Bonsai Danny, samma den.
Ja, jag svär. Och jag anser att hur mycket jag älskar Stenhagen, det är lite för liten kruka för mig. Så att jag kommer alltid ha kärlek för orten och kärlek för alla jag växte upp med och så. Men jag vill ändå liksom ut i världen på något sätt.
Men jag känner ju inte dig och har aldrig träffat dig innan. Jag är lite nyfiken på så här, vem är Danny M bakom liksom artistnamnet? Mm-hmm. Det känns som att du, intrycket jag får av dig är att du är väldigt, så här, du är väldigt ödmjuk ändå.
Tack.
Och väldigt så här, jordnära. Och det känns som att du är väldigt så här, jag får en känsla av att du har väldigt mycket djup. Och du har väldigt så här, tycker du har väldigt fina värderingar. Och liksom så här, du pratar ändå om liksom din, där du kommer ifrån. Du har ändå så här, en väldigt positiv inställning till det. Men du vill ändå upptäcka världen och så här. Vem är du bakom ditt artistnamn liksom?
Vem är jag bakom person? Alltså jag är en väldigt en övertänkare som du var inne på. Jag tänker 100%. Väldigt mycket, filosoferar väldigt mycket, tänker på existentiella frågor väldigt mycket. Har gjort det egentligen så länge jag kan minnas och sådär. Så att det beror på hur djupt du vill gå. Vi kan gå.
Låt oss gå djupt.
Ja, alltså grejen är, jag vet ju att du är en djup person. Och det är den sidan av dig jag vill att Sverige ska se. För vi kan ju sitta och snacka om parallella universum, vi kan sitta och snacka om reincarnation. Och grejen är, Danny, jag är en väldigt, du vet att jag är väldigt spirituell som person. Jag är väldigt såhär, tänker utanför boxen, precis som du är. Man är väldigt såhär spirituell, väldigt inne i konspirationsteorier, väldigt inne i mycket faktabaserat. Och det som förvånade mig väldigt mycket är att du, Danny, har lärt mig så jävla mycket grejer. Och det är så förvånande för mig, för att jag lär ju andra om det här. Och här kommer Danny och sitter och lär mig om grejer, du vet. Och det är den sidan av dig jag vill att Sverige ska få se.
Men det är kul, för det är inte så många som är så som vi pratar om, du och jag, Diana, att så här, jag tror att många ändå, du vet, vill typ vara lite insatta i det, men folk är lite rädda för det, för att det är lite så här, lite hysch-hysch kring liksom, du vet, så här, ja men universum och aliens och så här, det pratar man inte om, för att det är så här,
folk kanske, ja, de kanske tänker, ah, fan, hur uppfattas jag om jag pratar om
exakt,
så här,
exakt. Du går emot jantelagen lite grann. Exakt.
Men det här med, du sa reincarnation, när jag pratar lite om det. Exakt. Det tycker jag är ju väldigt intressant. Jag är ju sån här, det för mig är ju ett väldigt, väldigt intressant ämne. Jag ligger väldigt så här, jag har ju läst på så mycket om det här. Jag är ju väldigt, väldigt rädd för döden. Jag är ju extremt mycket dödsångest.
Är det sant?
Extremt mycket. Nu, idag så kan jag hantera det på ett annat sätt, men när jag var yngre, jag kommer ihåg, jag pratade mycket med min mamma och pappa om det här, och jag visste inte om det här för typ ett år sedan. Att så här, varje gång jag gick och la mig när jag var yngre, så var jag så här, jag sa till mamma och pappa så här, lova mig att jag vaknar imorgon. Jag var så rädd för döden. Och det är någonting som jag ändå bär med mig idag också. Men nu är jag lite mer påläst kring det här. Jag tror ju på ett liv efter döden. Ändå är jag rädd för döden. Men jag tror ju någonstans att så här,
men hur allting... känner du då? Känner du då att när du dör så kommer du födas upp i en ny kropp?
Alltså jag tror inte bara att livet är livet. Jag tror att så här, du har livet. Allting du gör, du vet, karma, handlingar, allting som har med livet att göra är någonting som du kommer ta med dig sen. Och ni var inne på reincarnation.
Vad heter det på svenska förresten?
Återuppfödelse.
Återuppfödelse, okej. Men vi kör med reincarnation.
Låter lite bättre.
Ja. Alltså det, du tänker, alltså det,
tror du på livet efter döden liksom? Jag vill veta, lever vi efter döden?
Alltså jag tror vårt medvetande lever vidare, fast inte på det sättet som vi är nu. Kolla, den här dimensionen vi är nu, om vi kan kalla det så här, det här universumet eller vad det är, har sina lagar. Medan när vi flödar vidare, när vi dör, så tror jag att vi hamnar någonstans, och det har andra, helt andra lagar som inte vi kan liksom comprehend på den här nivån, för vi är fast här just nu. Men jag tror vårt medvetande lever vidare i någon form. Jag tror att döden känns som ungefär som när du drömmer, när du är i din the heavy REM sleep eller vad det heter. Jag kan, om jag ska föreställa mig döden, så är det någonting sånt. Du minns ju inte alla dina drömmar, men på något sätt så har ditt undermedvetande ändå varit där.
Catchat upp det. Liksom.
Catchat upp det. Så att jag tänker, jag ser döden mer som en, jag tror det är som en dröm. Och det finns ju mardrömmar och det finns bra drömmar. Så att kanske det beror på också hur du har levt ditt liv, vad du tar med dig för energier, om du hamnar i mardröm efter döden eller inte. Så på det sättet, jag tror vårt medvetande på ett eller annat sätt lever vidare. Å andra sidan, du minns ju inte innan vad som hände innan du föddes.
Nej.
Ja, jag vet inte. Jag tycker att jag hade också så här väldigt mycket såna tankar om döden. Jag var också lite rädd för döden när jag var yngre. Jag grubblade mycket. Men någonstans nu har jag kommit så här, jag accepterat det. Vadå? Alla vi ska dö. Det är någonting alla vi ska göra.
Ja.
Det är det mest säkra, det är den enda sanningen i livet.
Jag har aldrig tänkt på döden.
Men det är det där vi vet säkert.
Men brukar ni gå runt och grubbla så här, gud, jag undrar hur jag kommer gå bort?
Kan
ni...
Nej, alltså jag har blivit vän med den här tanken nu och accepterat det så här. Vadå? Alla ska vi göra någon gång. Det är en sån här bara naturlig grej som vi alla ska göra. Någon dag är det min tur bara. Och det finns ingen som kan guida dig igenom det. Du kommer få brösta dig själv. Du kom hit ensam, du dör själv. Det är din grej. Och du vet så här, djur verkar vara mer förstående till det här. En hund till exempel som känner, den känner, abo, jag kommer dö, den går iväg och lägger sig under
precis
träd.
Precis som att djur vet om när det kommer jordbävningar, det kommer stort tsunami.
Det är som om de är mer in connection med det här. De är mer så här accepterande, okej, nu är min stund kommen, då kan mer, medan vi kanske kämpar emot det här mer, för att vi är medvetna. Vi är kanske den enda arten som är så här pass medvetna att vi kan tänka på det här sättet. Och det är en en förbannelse samtidigt. För att vi blir, ja, för vi blir, vi försöker kämpa emot det, men det går inte att kämpa emot det. Det är oundvikligt. Du måste bara kunna släppa. Men de flesta redogörelser jag hör från folk som dör och kommer tillbaka och sånt, det är att de känner en otrolig frid. För tänk dig alla problem du har, alltså, tänk dig att bara släppa allt. Du har ingenting mer att oroa dig
det här
för. Du behöver inte oroa dig för en liten räkning, en litet problem, en liten känsla du har, eller någonting. Allt, bara, tänk dig att bara släppa allt. Det måste ändå vara en skön känsla. Så jag tror i alla fall om du har levt ett liv där du kan leva med dig själv.
Stå för det du har gjort.
Stå för det du har gjort på någorlunda nivå. Då kommer du bara kunna...
Sanning.
Acceptera det.
Men det är så sjukt, för att jag kommer ihåg när jag var yngre. Jag kommer aldrig glömma bort den här drömmen. Jag är en person som när jag sover... Emma, du brukar ju säga... Badiana, alltså jag har liksom räckt mig över den där ligger och så. Jag har hoppat på dig, du vaknar inte.
Nej, snälla, jag skulle kunna ha rejvfest i din lägenhet utan att du vaknar.
100% kommer man ha stampbror. Jag kommer inte vakna.
Det är sjukt.
Så stampbror. Nej, och det är det som är grejen. Jag kommer ihåg en dröm jag hade när jag var 3 år gammal, och det var att jag satt vid en biosalong och vi stod flera personer i kö, och jag kommer ihåg att vi en och en gick fram, och det var som att jag fick se mitt liv framför mig. Och då skulle jag återuppfödas i en ny kropp. Antingen så kunde jag vara en person som är less fortunate och få mer, inte poäng, men jag vet inte hur jag ska förklara det. Eller så kunde jag vara en person som är...
Men lite högre krav på dig.
Exakt.
Ja. Liksom såhär, du fick bästa förutsättningarna. Don't fuck it up. Medan den här, det kanske... Universum kanske cut you some slack för du växte inte upp under bästa förutsättningarna. Det tar lite längre tid för dig kanske att nå den här inner peace. Jag har också tänkt på det där. Jag tänkte också på... Det grubblar jag jättemycket om. Så här, fan... Varför fick jag födas så här och vara frisk och vara, och du vet, alla de här gåvorna jag har fått, för jag är väldigt medveten om vad jag har för välsignelser och blessings och vad man ska kalla det. Jag är väldigt medveten om det. Vad gav mig det privilegiet? Har jag varit duktig förra livet? Varför föddes inte jag i en slum i Indien? Och det kan jag tänka lite så här, vad har de för förutsättningar att nå? Likadant när man snackar om så här law of attraction till exempel, så här, you get what you attract. Det är sant. Det är sant till stor del, men om du föds och du är handikappad barn i slummen i Indien, vad har du för förutsättningar? Hur mycket, vilken positiv mindset du än har, jag vet inte.
Det är ändå inte samma förutsättningar.
Det är långt ifrån samma förutsättningar. Yeah. Men jag vet inte, det kanske, vad ska man säga, vad fan är det? Kanske,
du kanske attraherar det du vill ändå.
Nej, men maybe makes up for it på ett annat sätt. De kanske kan se tacksamhet på ett annat nivå som inte vi kan.
Men det är det här jag tror också, just med det du säger, det här med olika förutsättningar. Alltid. Jag tror inte att bara så här, det här livet är det här livet. Utan att så här, även om jag är rädd för döden, så tror jag ändå någonstans på att det du har här, det du gör, dina goda handlingar, dina dåliga handlingar.
Nirvana type of thing.
Exakt, att så här, karma... Du vet så här, det har jag börjat tänka på nu i senare tid, när jag börjat acceptera lite mer det här med döden, för att det har varit väldigt jobbigt under mina tonår när jag var yngre. Nu har jag börjat liksom förstå mer att så här, det är bara illa läget, typ. Det kommer hända, och försök att leva i nuet, och det kommer hända förr eller senare ändå, och det är ingenting du kommer kunna påverka, för att jag tror att skulle jag bli sjuk i whatever, eller skulle jag bli påkörd, då händer det.
Men att det händer, är det att du tror att det är förutbestämt?
Alltså, tror du på ödet typ, då? Ja, och därför tror jag typ att så här, allting du gör, alla handlingar, karma, whatever, allting kommer, du vet, någonstans ge dig någonting i ditt nästa liv. Förstår du? Som vi pratar lite om, jag pratar med Diana om idag, typ att så här, jag är jätterädd för mörkret. Jätterädd. Och jag tror typ, för jag tror ju på sånt att så här, okej, men har det hänt någonting i mitt förra liv som har haft för mörker att göra, för att jag vågar knappt gå ut och slänga soporna på kvällen. Att så här, jag tror att någonstans att så här, allting har typ, när du går vidare, att det är någonting du tar med dig.
Men sen har vi ju också instinkter från back in the days kodat i vår DNA liksom. Och då back in the days mörkret, det kunde vara en fucking sabeltandad tiger där. Och det sånt där ligger kvar i vår DNA också.
Såklart, ja.
Det finns arter, okej, nu går jag in på något helt annat, biologi. Men det finns så här arter utav så här, däggdjur i Island som inte sett en orm på 100,000-tals år. Men de är ändå livrädda för ormar. En del av sånt där är instinktivt, men jag skulle inte, alltså absolut, som du säger, det som vissa säger till exempel, är de rädd för höjder, då kanske de i ett tidigare liv fallit från en byggnad.
Men tror inte på det. Tror du inte att så här, jag är väldigt rädd för
både och typ
ballonger. Ja, men alltså du vet att det kanske har att ens rädslor idag har någon. Nu vill inte gå in på det då.
Jag är inte rädd för ballonger. Ja, fortsätt.
Du får vika sammanhang.
Ja. Ja, men fortsätt. Om du är rädd för ballonger, då har du typ så här någon gång i tidigare liv typ så här it-clownen har typ jagat oss.
Ja.
Nej, men kanske. Ey,
men jag tror också man vill tro typ att jag har något med det att göra också. För att jag också i alla fall vet, jag tänker på mörker, jag tänker såhär, okej, okay, det var som någonting för en liv. Jag vet, jag kommer leva vidare sen. Jag vill inte dö och jag ska vara död bara, punkt.
Men vadå, till slut måste man ju ha dött så många gånger att då blir man rädd för allt helt plötsligt.
Särskilt så fri att man går på gatan och bara såhär, ey.
Jag bor i bunker sen, sista livet jag bor i bunker. Ja. Nej men det är intressant. För det är också så här, jag vet typ att jag har läst på så mycket om döden med tanke på min dödsångest. Jag sa till dig att jag vet att när man dör så lämnar typ så här, precis när du dör, det går typ 5 sekunder, så lämnar typ 0,3, 0,7.
Danny, det här vet du, det här har du och jag pratat om. 21 gram. Jag trodde det var 33, du trodde det var 21. Mm. Googlade vi det här eller?
Ja, lämnar ju kroppen.
Det var 21 gram.
Och du tänker så här, det är ju...
Jag hade rätt. Nej, jag hade rätt.
21 gram.
Är du säker?
21 grams, det är så känt.
Va?
Ja. 20, en själ väger 21 gram. Det var någon, alltså lyssna.
Kan din själ väger 21, min väger 33.
Nej, men alla är inte 21. Jag trodde det var ett genomsnitt som var 21. Det var någon forskare eller någonting som vägde massa folk när de dog.
Ja, exakt. Och då, efter kroppsvätskor och allt det här.
Ja, och han kom fram till att 21 är the average, typ vikten som lämnar kroppen exakt efter döden. Men det är väldigt intressant.
Det där är sjukt.
Som man inte kan förklara.
Som man inte kan förklara.
Ja, men jag tänker det är själen, 100%.
100%?
100%.
Jag tror också det.
Ja.
Men vad gör då? För när du lämnar, vart lämnar ditt medvetande?
Det jag menar så här, vart tar själva vägen? För det är, så här, det är också så här som det här med reincarnation, det är återuppfödelse-ish liksom. Mm. Det föds ju, fan, du kan gå in och kolla på så här, folk föds hela tiden.
Alltså sanningen, jag tror... något som ingen pratar om, som vetenskapen inte vet jack shit om, det är någonting som vi gör en gång per dag. Det är drömmar. Vad är drömmar för någonting? Vad betyder drömmar? Jag tror att vi är fast i den här dimensionen som vi är nu. Ja. Och vi har fysiska lagar, vi har gravitation, tiden rör sig på ett visst sätt och så vidare. I den här dimensionen. Men sen varje natt så besöker vi den andra dimensionen som är vårt hem eller någonting. Och det var där vi var innan vi kom hit. Och det är där vi taggar sen efter vi har dragit. Jag tror det är bara jag tror vi pendlar varje dag mellan två dimensioner. Men det är så naturligt för oss. Vi går och sover. Vad var det för dröm? Jag drömde jättekonstigt. Men man tänker inte på det. Det är en annan dimension. Hur ska du definiera vart du taggar när du drömmer? Det är en annan dimension vi taggar till varje natt. För det finns det andra, tiden rör sig på ett annorlunda sätt där. Du springer som fucking gummibenen. Gravitation gäller inte där på samma sätt och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det är bara en annan dimension med andra grundregler. Vad kallas det? Med andra lagar helt enkelt.
Ja, men det är också så här, sånt när du drömmer, när det är någonting som händer, du kan inte springa snabbt, du kan inte skrika.
Nej.
Det är en helt annan typ av liksom energi och du vet gravitation. Allt sånt här. Men det är också så här, som de har sagt typ med drömmar, att du kan inte ha en dröm baserat på typ människorna du ser.
Jag har hört att ett ansikte kan man inte hitta på i en dröm.
Nej,
om
ansikte
du inte har
du
sett
någon gång sett någonstans. Oavsett om det är det här livet eller ett annat liv.
Kan ha gått förbi dem i en rulltrappa, men du har sett dem någonstans. Exakt. Det var jag har hört. Men jag vet inte hur man ens kommer fram till det, för att vara ärlig. Hur fan bevisar man det?
Det är en man som kommer upp i mina drömmar. Han är den enda jag minns från mina drömmar. Det är så sjukt.
Du vet att det finns en man som så här, fett många i världen har drömt om.
Ja, han med hatten, eller hur? Eller han som, du vet när man är vaken men när man sover.
Ja.
Som man ser, som bara står i ett hörn.
Ja, du menar sleep paralysis. Där, Shudda, tack, där. Du googlar han. Han med stora ögon.
Sömnparalys.
Tydligen, fett många runt om i världen har sett den här McDonalds ögonbryn-snubben. Och typ så här, och bara, jättemånga så här.
Man fick in med att David visar bild här på.
Ja. Kolla hans ögonbryn, bre. Det är det första jag tänker på.
Tydligen
jättemånga ser den här shunon i sina drömmar. Alltså. Nej, jag har en vän som på riktigt som krigar med de här hela tiden. Jag har fått sömnparalys, men jag har aldrig sett den här kyrdan.
Har du
den här
sömnparalys?
Ja, jag får det ibland. Men när man bara... Man försöker så här. Sen, men vet du vad, ett trick till här ute som har sömnparalys: börja röra fingrarna direkt. Kan du röra fingrarna, kan du röra armen, sen vaknar du.
Jag testar röra mina fötter.
Ja, det går
jag,
bara,
jag vet att jag är vaken, men det funkar inte.
Inte, men fingrarna. Nej. Då?
Jag hamnar i olika, vad ska man säga, typ, jag hamnar i en loop typ.
Okej. Okay.
Jag tror jag vaknade, du har inte haft sömnparalys?
Jag kommer aldrig ihåg mina drömmar.
Nej.
Men just det där att vissa ser de här typ som, vad ska man säga, skuggorna.
Mm.
Att du vaknar upp, du ser... Du är i ditt rum, men det är ändå någonting, vissa detaljer stämmer inte, och sen ser du den här skuggan komma närmare och närmare, närmare, närmare. Min kompis hade väldigt mycket problem med det, och han snackade alltid om det. Han bara, shit, de här demonerna igen, fan. Jag bara, shit bror, du är knas. Ibland kunde komma, han bara, jag sov i någonting, de här demonerna. Jag bara, bow man,
du. Men har du
demoner.
Sett dem?
Nej, jag har inte fått dem. Jo, fast på ett annat sätt. Jag vaknar inte upp i mitt rum. Jag vaknar upp och sen ser jag som en stor mansion, som ett slott. Och sen går jag in där och jag vet att längst upp i det där slottet så finns det, så är det en demon. Och ibland jag går in och bara, jag ska kunna lära dig, fuck you. Och bara går in och försöker möta den. Och sen är det bara, ja. Och sen du vet, så här, blir skitäcklig. Till slut den blir för läskig för mig. Så jag bara, nej, fuck det här. Så jag bangar ur. Så jag taggar därifrån. Men jag vet att det finns där. Skitsamma.
At least you wake up in
Men
a mansion.
Men det finns ju många olika typer av sömnparalys. Vissa hamnar i loop. Vissa ser typ demoner. Vissa känner att du vet, du ligger i sängen. Du kan inte röra dig. Du kan kolla. Du är i ditt rum.
Men
typ
den har jag känt. En gång jag vaknade upp och sen var jag övertygad om att det brann i huset. Men jag har somnat av röken. Så du så vaknade jag upp. Så jag bara, jag kände att jag låg i min kropp. Jag är ju fullt medveten, men min kropp har inte vaknat. Och det är en fett läskig känsla.
Oh, wow,
och då ligger man så här. Och du försöker skrika. Yeah. Du bara, Och men då, som sagt, i de där situationerna har jag lärt mig. Det funkar för mig i alla fall. Då börjar jag röra lillfingret. Sen till slut rör jag handen. Sen rör jag armen. Sen kan
men
jag
tänker du på att säga, fan, jag är en paralys.
Nej, men då känner jag så här, jag är vaken. Jag tycker det är intressant de här demonerna som, för det är ändå fett, det är typ så här 5% eller någonting av världens befolkning som upplever de här, och så ser de här demonerna och krigar med dem om nätterna. Men min kompis berättar, efter ett tag han lärde sig acceptera dem, han typ vart så här vän med dem, han bara, vet du vad, okej, ja, ni får, du vet vad. Och sen efter ett tag han träffade på en vit sån här skugga som var helt vit och kärleksfull och grejer. Och sen efter det har han inte stött på de här.
Jag tror det handlar om att bli bekväm med det. För att du är ju ändå, när du har en sömnparalys, du är vaken i huvudet, men din kropp är inte med. Du är medveten, du vet exakt vad som händer. Du ser saker, det känns jätteverkligt, men det är inte verkligt. Det är jättesjukt.
Du är mellan de här två dimensionerna. Exakt.
Ja, men alltså Danny, det här är så intressant och jag hade kunnat prata om det här i timmar utan att sluta. Och det här är verkligen varför vi ville ha dig som gäst här, just på grund av att du är så insatt i sådana ämnen att vi kan sitta och prata om det här i timmar. Och jag vill runda av dagens avsnitt. Det är en tävling som vi kommer köra med alla kommande gäster där ni kommer få tävla emot varandra. Och det kommer gå ut på att vi har 3 utmaningar och 2 svara eller svälj. Vi ser att Danny suckar lite lätt här i bakgrunden. Och jag tänker väl att jag tar täten då.
Ja, men kör, gumman.
Och börjar första utmaningen. Den första utmaningen går ut på då Danny. Jag säger en låt till dig. Jag kommer sjunga, jag kommer prata en lyric. Och du ska gissa vad det är för artist. Och vad det är för låt. Jag vill höra din vackra stämma här.
Vad, du ska typ sjunga vidare på låten?
Du ska sjunga vidare på låten och säga artisten. 2 poäng för varje. Du får 2 poäng om du säger artisten och om du sjunger vidare på låten.
Okej. Okay. Okay? Ja, let's go.
Okej. Okej. Jag har en guzz. Och hon är fusk. Och hon vill vara med mig för att jag är störst. Och jag meckar upp en kurs i bilen.
På någon
på en rush.
Oj.
Möter upp en must. Gör en låt och jag går plus.
Mm-hmm.
Hej.
Vadå? Jag kan inte verserna, det är allt jag vet. Jag har en guss och hon är fusk. Och hon
är
hey,
hey, jag är störst. Hey, hey. Hey.
Hon är fusk och hon vill vara med mig nu, för jag är störst och jag mäcker upp en guss. Det är det jag kan, det är Eymar, det är min broder
Eymar.
Jag kan inte verserna, jag svär.
Ja, men det är ändå 2 poäng, eller?
Okej, Eymar, vad heter låten?
Fusk.
Fusk med Einar. 2 poäng, Danny.
2 poäng.
Han fick den här
då.
Jag trodde att han skulle vara den.
Va, det är klart.
Okej,
Einar, det missar jag.
Det är bra, det är bra. Okej. Nej, men jag kör vidare. Och nästa utmaning är att svara på en fuck, marry, kill.
Vänta, fuck, marry, kill. Okej.
Okay. Det får fuck one, marry one and kill one.
And kill one.
Yes. Okej.
Okay.
Okay. Vi har Bianca Ingrosso.
Okej. Okay.
Philip Dickman.
Okej.
Okay. Och Sara Larsson.
Abo.
Nej.
Jag typ, shit. Fan, det var lite svårt. Alltså så här, för att typ Philip, jag diggar han, men du vet, jag kan inte gifta mig eller fuck han, så att du vet, jag tyvärr Philip, jag måste I have to kill you.
Shout out till Philip.
Sen ja, Sara Larsson, hon är duktig liksom, så att jag vet inte. Jag tror det hade varit en nice här kändis marriage, så att marry Sara Larsson och I had to fuck Bianca Ingrosso.
Okay.
I guess.
Okay.
Hey, you said it, inte jag. Jag bara väljer.
I see you.
Aha.
Mm-hmm. Ja. Nej, men jag köper den. 2 poäng till då.
Let's go.
Okay. Och nästa utmaning då. Vi är inne på utmaning 3. Danny, vi kommer köra en 7 second challenge. Du har 7 sekunder på dig från och med nu att nämna 7. Nej. Du har 7 sekunder på dig från och med nu att nämna 3 länder som börjar på A.
Albanien, Andorra och Argentina.
Hej, helt snabb.
Turia Lach.
Shit. Okej, okay, I see you.
Geografi. Exakt, nu måste jag inflika. Min farmor gav mig en geografibok när jag kanske var så här 6-7 år gammal när jag bodde i Kuba. Mm. Den här geografiboken, jag lärde mig alla kartor, alla huvudstäder i hela världen. Jag var värsta geografisnillet när jag var barn. Vi hade dock svartvitt TV, så jag minns jag försökte rita av alla flaggor så här som kom på nyheterna, men jag ritade av dem med fel färg.
Du skulle ta en annan fråga.
Var det ditt favorit? Men jag sa ju att hans favoritämne var geografi. Fan, jag tänkte inte
exakt,
det.
Du kan inte komma med geografi.
Jag tänkte lite på vad är svårt.
Kom igen, jag hade kunnat rabbla 10 till om du vill.
Får jag bara ta en sista? Han sa att han kan 10 länder. Han kan...
Okej, varsågod, kör 10 länder.
Om du tar de 3 som du har tagit till ett bit och så lägger du till 7 till.
Lägger till 7 till!
Welcome.
Ibland jag snackar mycket skit. Men okej, okay, vilka sa vi? Vi sa Andorra, vi sa, vilka sa vi?
Australien.
Australien var ett till.
Albanien. Okay.
Albanien sa vi och Argentina sa vi. Och sen jag kommer med Azerbaijan. Ja, vi har Armenien, vi har Algeriet. Vi har
Afghanistan.
Shout out till Afghanistan. Vi har finns det två till?
Albanien!
Sen vi har Amerika! Amerika! Räknas det eller? Amerika. Nej, Alaska är stat.
Danny, jag försöker hjälpa dig här.
Det är bra. Det är bra.
Jag fick ett halvt rätt för den. Amerika.
Amerika.
Vi kör Amerika.
Och nu kommer vi då in på svara eller svälj.
Yes.
Och det här då, Danny, innebär att du kommer få svara på 2 frågor. Antingen så svarar du eller sväljer du. Svarar du på frågan så får du 2 poäng. Sväljer du så får du 0 poäng. Och det vi har valt ut här är någonting som jag personligen, baserat på 10 konversationer, vet att du inte vill svälja.
Yes.
Så jag tycker att vi startar igång med avsnittets första svara eller svälj. Emma, tar du täten?
Amen.
Men vänta, förlåt. Om jag inte får poäng för att svälja, varför ska jag svälja?
För att du vill inte svara.
Hej. Okay. Någonting man borde
få. Han ska ju omhylla mig.
I don't swallow for free, jag säger. Jag driver. Nej, men på riktigt. Vad är grejen då? Vadå? Tänk om jag säger, nej, jag vill inte svara. Gå ut härifrån bara. Fuck det här.
Nej, men det är så här, då måste du svälja och du vill inte svälja. Okay. Så du måste svara. Du vill ha dina poäng, okej?
Okay? Okay.
Han försöker göra en deal i det här.
Ja, men jag
tänker. Ja, det är det.
Han bara, okej, men om jag ska svälja.
Han är businessman. Business. Samma den.
Okej.
Jag ringde ju Danny här innan vi skulle spela in det här avsnittet och frågade honom vad han tycker om sniglar.
Och jag sa jag gillar det. Jag gillar sniglar.
Ja, därför jag
du sa att du aldrig hade smakat sniglar, Danny! Du ljög
Nej, men jag bara, för du lekte, jag fattade ju. Jag bara, hon försöker, hon tror jag är dum. Du bara, det är för tapas.
Jag frågade bara, vill du ska äta tapas?
Jag bara, ska ni beställa escargot? Sen du visste inte vad escargot var. Jag bara, aha, exakt, du vet inte.
Men hallå, han har lurat oss. Men låt oss ta bläckfisken.
Har du ätit snigel innan?
Nej, men jag vet att man kan äta det med vitlök. Och typ, jag hade typ kunnat smaka det. Så det är lugnt, du vet. Fan, jag har smakat tjurtestiklar. Hur ska jag kunna smaka en snigel?
Jag tänker, Danny, jag försökte playa oss här. Så jag tänker, vi byter ut bläckfisken till den här frågan.
Ja.
Så min fråga till dig här nu på
bläckfisken.
Sista utmaning. Och sista frågan. Danny, jag har bytt ut här. Det är inte sniglar, det är bläckfisk. Nämn en offentlig person som du har gett ut ditt telefonnummer till, som du ångrar.
Som jag ångrar? Jag vill verkligen undvika den här bläckfisken.
Why the hell are you lying?
Bara här bläckfisken, jag ber.
Nej.
Are you always lying?
Nej. Jag måste ge mig 30 sekunder här. Får se hur mycket bläckfisken har.
Vi är tillbaka från reklamen.
Och då måste jag svälja allt det där.
Du måste svälja hela bläckfisken, Danny. Hela bläckfisken, för att du gjorde nära mig.
För grejen är, jag ger inte ut mitt nummer till så många. Jag brukar alltid så här finta dem. Du vet, jag säger så här, men skriv till mig på Insta. Så jag ger inte mitt nummer. Vet du hur få personer som har mitt nummer? Det är typ ingen som har mitt nummer. Jag ger inte ut mitt nummer hur som helst.
Men,
jag svär.
Danny, det är bara att äta bläckfisken.
Jag bröstar den, skitsamma, okay. Kolla, vad tror ni? Alltid.
Oj.
Daniel går mot bläckfisken. Han tar den råa bebisbläckfisken i sin gaffel.
Hej, på riktigt, jag kommer inte åka på någon så här skön skaljusförgiftning eller något sånt.
Nej,
där, va?
Alltså, jag,
det är ingen fara.
Okej, jag hoppas den följer alla hälsovårdsmyndighetens rekommendationer.
Han tar upp bläckfisken, den råa bläckfisken i sin gaffel. Danny sträcker sig mot bläckfisken. Oh my god, han tog den. Oh my god, han tog den.
Fuck you.
Oh my god.
Han tog av sig hörlurarna, han checkar ut nu.
Ja, det var inte så farligt faktiskt.
Du hade aldrig smakat på han.
Fick du med det? Du fick med allt.
Oh my god. Oh my god, vad fet du är. Jag trodde inte du skulle ta den, Danny. Ha allesammans då.
Att jag svalde en bläckfisk.
Du svalde en bläckfisk, Danny.
Oh my god.
Hallå, vänta lite nu. Det här var någonting du och jag gick in på. Jag ville bara ta upp det här. Hur fick du namnet Danny M. Dea?
Aha, Danny M. Dea. Grejen är att det kommer ju från patois i Jamaica. Man säger Danny M. Dea, Danny M. är här. Grejen är att jag är så jävla klumpig. Så att, vad heter det? Alltid typ när jag välte ett glas eller någonting, då det vart en så här, Danny M. Dea. Typ min bror eller någon så här drev med mig. Och sen bestämde jag, och så tog jag med en låt en dag. Och sen bara fastnade det. Det var min så här catchphrase. Så att det var en så här grej som ja, när jag slog mig, när jag gjorde något så här klumpigt, välte något, hade sönder något, spillde någonting, då var det en så här grej man sa. Danny M. Dea.
Så du ser alla i din närhet det?
Ja, men typ, ja, exakt. Om de ser mig som jag håller på nu och viftar med mina händer och grejer, och sen välter jag ett glas med champagne över hela bordet. Då blir det så här, Danny M. Dea.
Det är faktiskt väldigt klumpig.
Jag är jätteklumpig. För jag berättade om en gång när jag ville sjunka genom jorden. Jag satt på en buss i Dominikanska republiken. På väg hem, jag varit i en annan ort, så jag är på väg hem till där mitt hotell är. Jag sitter, jag har somnat, jag vaknar upp. Bussen var tom först, när jag vaknar upp, bussen är full. Okej? Okay? Och det börjar tränga sig folk och sätta sig bredvid mig. Bredvid mig sätter sig en gravid kvinna. Jag har lagt min läsk i sätet framför henne där, du vet, så här, läskhållaren typ. Okej, okay? Så jag ligger och sover och jag är jättekissnödig. Och jag sitter och väntar och jag bara, jag vill inte behöva gå förbi den här gravida kvinnan. Men jag ska sitta i den här bussen 4 timmar. Så efter typ 2 timmar jag sitter och verkligen så fuck, jag måste kissa. Så jag bara, okej, ursäkta. Så jag ska gå och kissa, jag ska gå på toan. Så när jag ställer mig upp och ska gå förbi henne, då glömmer jag att min Fanta ligger där på sätet framför henne. Så jag spiller hela min Fanta över hennes mage.
Nej,
och alla i bussen kommer, det är inte klart där. Under tiden på bussen, det är fullt med folk där, så att det, och en shuno, han har tagit med sig två fucking levande kycklingar på bussen som han har lagt i två säckar, så här, säckar över deras huvud. Så de är så här, bak, bak, bak. Så jag ställer mig upp och bara, jag ber om ursäkt, förlåt på spanska, och hon är skitlack på mig. Och under tiden så trampar jag på en av de här kycklingarna, det bara, och du vet, och de bara, kycklingen, och hela bussen kollar på mig, och jag är största idioten, och jag är enda turisten där också, och det var bara så hemskt.
Jag gick in
på toan, jag fastnade där 10 minuter, och sen tänkte jag, shit, nu uppehåller jag toan, nu hatar de mig ännu mer, fuck that. Så jag fick gå ut och brösta den, och sen fick jag gå förbi henne igen, titta på henne,
ursäkta,
ja, så det var ganska hemskt.
De var två kycklingar.
Ja, alla hatade mig på den där bussjäveln. Jag spillde på en gravid kvinna och jag trampade på en kyckling, stackarn.
Alltså det här är någonting som bara händer i dominikanska.
Ja. Och alla började skriva, el gallo, kycklingen, det är tuppen. Fan, jag försökte hjälpa den här gravida kvinnan. Ja, så det var jobbigt, men det är såhär, story of my life. Vad ska man säga?
Men det är kul, du avtrycker, den här gravida kvinnan kommer jag aldrig glömma dig.
Nej, och jag aldrig. Kommer aldrig glömma dig. Jag garvar åt det varje gång när jag berättar det för folk, såhär, när jag berättar det för mina latinska släktingar, alla dör ju åt garv. Alla bara dör av garv, så det är nice, det var Men just då, de här 4 timmarna var skitjobbiga.
Jag fattar det,
ja. Hela bussen bara kollade på
det här. Är du en sån, när du sitter på flygplan eller tåg eller whatever, buss, så måste du kissa hela tiden, för att du vet att jag är sån, jag måste alltid sitta längst in.
Jag måste sitta längst ut, så jag är nära till toan. Sen går kissa när jag vill, så jag slipper klättra över folk som sover. Ursäkta, kan du vakna, jag måste kissa.
Jag har ju fobi, jag måste alltid sitta vid fönstret.
Nej, jag måste sitta längst ut så jag kan röra mig som jag vill.
Jag börjar få bläckfiskrapar.
Men vi har kommit fram till att allt handlar om att göra avtryck.
100%.
Det kommer till.
100%. Där har vi namnet på podden.
100% med Modiana. Real talk.
Nej, men vi vill tacka dig, Danny, så mycket för att du var med i det här avsnittet. Vi hade inte kunnat önska oss en bättre gäst, med tanke på att du fattar våran vibe. Du har ju också varit med, alltså mig kan man säga så, och typ så här, bollat väldigt mycket idéer på vad jag vill att, allt ifrån att vad den här podden ska heta till vilken vibe vi är ute efter. Så jag är jätteglad.
Ja, tusen tack för att du kom hit och gästade oss.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Glöm inte att följa honom på Instagram, Danny M Official. Diana Mosén heter jag på Instagram, och Emma Linnea Hellström. Stort tack, Danny. C'est ma guille, ice and après 5 ans, ma phobie. C'est là des mots place 5 ans de mystique. Batman ting de la patrouillerie, patrouillerie. Tu sais, du V, c'est ma guille. Danny, un des best hands comme phobie. Donc, il a rue à flex, la cœur de mystique. Batman ting de la patrouillerie, patrouillerie. Producer of I Like Radio. I Like Radio.